Det är med oss överallt där vi befinner oss. I våra hus, våra fordon, våra kläder, ja, till och med i maten vi äter. Plasten har ofta misstänkts vara en av de stora miljöbovarna, men först nu börjar politiska krafttag tas med bland annat krav från EU att minska antalet plastpåsar i omlopp. Men hur stora miljöproblem orsakar egentligen plasten? Hur skadlig är den för djuren så i slutändan människans fysiska hälsa? Och vad finns det egentligen för alternativ? Ja, dagens avsnitt handlar, som ni förstår, om plast.
Jag heter Åsa Stenmark och jag jobbar som konsumtions- och resursexpert på IVL, Svenska Miljöinstitutet.
Debatten om plastens vara eller icke-vara handlar det här avsnittet om. Och när vi är miljörörelsen och det är väldigt mycket klimat så pratar vi mycket koldioxid och vi pratar väldigt mycket fossila bränslen och så vidare. Vart kommer plasten in i miljörörelsen?
Alltså plast är ju ett fossilt material, eller den största delen av plast kommer ju från olja, samma olja som vi försöker få bort koldioxiden från i atmosfären. Så att det är väl så den kommer in. Och sen har det ju på senare år visat sig att vi inte är så bra på att ta hand om plasten, så vi hittar väldigt mycket plast på ställen där den inte ska vara, ute i haven och i djurmagar och så vidare. Så det är ju på så sätt det blir en aktuell fråga.
Hur stor påverkan har plasten i våra liv idag? Då tänker jag kanske inte på den plasten vi använder oss av, utan den plasten som då kanske inte har blivit omhändertagen.
Ja, men stor påverkan skulle jag säga. Eller det skulle vi, det är viktigt att börja med kanske att vi skulle inte klara oss utan plast. Så som alltså allt runt omkring oss, eller nästan allt, innehåller någon form av plast. Så att det, på så sätt har det en stor påverkan på vårt dagliga livet, bara så att vi ska ta bort den går inte. Rent miljömässigt så kanske för oss i Sverige så har den inte jättestor påverkan ute i miljön. Vi kan ju se skräpiga stränder till exempel, eller skräp på stan, och det är ofta plast och det ser kanske inte så trevligt ut. Men det är inte så att det påverkar oss när vi går till jobbet och köper mat och sådär. Men så ser det ju tyvärr ut i andra delar av världen, att där är det ju mycket mer plast på stränderna och mycket mer störande i omvärlden. Man kanske inte kan odla som man vill eller så vidare, för att det är så pass mycket plast. Så där blir det ett jättestort problem.
Och plast som då är slängd och som inte är omhändertagen, hur lång tid tar det för den att bryta ner egentligen?
Ja, det tar ju över 100 år att bryta ner en plastprodukt. Sen är det klart att om du lägger en plast någonting i din hemma, i din trädgård eller där råkar tappas, så kommer den kommer inte behålla sin ursprungliga form alla de här 100 åren. Men för den att försvinna helt tar det ju över 100 år, eller kanske till och med 1000 år. Vi vet ju inte riktigt, vi har inte haft plast så länge, bara sedan 50-talet ungefär. Så det är också det är en ny, förhållandevis ny produkt för oss.
Och hur påverkar det då, att om det är mycket plast i jorden till exempel, hur påverkar det odlingsmark?
Det vet vi faktiskt inte riktigt än. Vi vet ju att stora skräp, makroskräp som vi säger på forskarspråk, det är sånt som djur kan äta upp eller fastna i, eller det ser inte trevligt ut. Och där kan man ju, så den påverkan kan vi ju bevisa. Men det här med mikroplaster, så plasten bryts ju sedan ner, eller om vi släpper ut små plastpartiklar. Det vet vi inte riktigt hur vi tar upp det som människor eller som djur eller växter, om det har någon påverkan eller inte. Och då kan man ju antingen tänka, okej, det är ingen fara, vi kör på. Eller så får man tänka, okej, men det är ändå inte ett naturligt material här, så vi måste kanske tänka efter lite grann.
Vilken är då den största plastprodukten som är det största problemet? Vi har ju plast i nästan allting runt omkring oss. Det är plast i våra kläder, det är plast i våra bilar och våra hus. Men också såklart plastpåsar och sådär. Det är ju en typisk sak som det är mycket diskussioner kring. Mm. Det har fattats politiska beslut om att plastpåsarna ska liksom minska och de blir dyrare i butiken och så här. Är det just plastpåsar som är det i sig ett stort problem?
Ja, egentligen inte kanske, om vi ska försöka nyansera det hela lite, så är kanske plastpåsar inte det allra största problemet i Sverige. Det är ju det här förbudet som EU till exempel har tagit mot, inte bara plastpåsar, vi ska minska dem, utan även mot vissa engångsartiklar, sugrör och plastbestick och sådär. Där har man ju faktiskt gått på, man har valt att gå på nedskräpningsfrågan. Alltså vad är det vi hittar när vi mäter skräp på stränderna eller i städer, vad är det man då hittar? Och då är det de här produkterna. Så där kan man ju säga att det kanske är de som för den yttre miljön, alltså allt runt omkring oss, har störst påverkan på så sätt. Liksom.
Mm. Men varför har det då blivit så stort fokus på just plastpåsar, tror du?
Så jag tror att det är dels för att det har kommit de här direktiven från EU som säger att vi ska minska. Och vilket jag tycker är bra att man vågar ta lite modiga beslut i det här. För att det kan ju leda oss till att prata om någonting annat. Jag brukar säga att det inte är viktigt vad du har för påse, men det viktiga är vad du stoppar i påsen. Men det har väl blivit lite av en symbolfråga möjligtvis. Och sen med den här kopplingen då, att det är också sådana saker som vi ser i nedskräpningen.
En av de mer uppmärksammade frågorna har varit den om mängden så kallade mikroplaster i våra hav. Men vad är det egentligen och hur påverkar den havets ekosystem?
Det är ju för att mikroplaster, dels så tillsätter vi det i olika produkter för att få vissa egenskaper på produkterna. Och konstgräsplaner är en sån grej som debatteras. Eller det är, vi använder plastprodukter som slits, typ däck som slits, och det blir mikroplaster. Men också den största delen av mikroplasterna kommer från vad vi kallar makroskräp, alltså stort skräp som vi slänger, som kommer någonstans ifrån. Och i Sverige kommer det från våra städer till exempel. Det kan komma från avfallshanteringen. Det kommer från att man dumpar i havet. Det gör vi inte i Sverige, men det gör man i andra länder då tyvärr. Och det här blir ju, allt det där bryts ju sen ner då till mikroplaster. Så det finns många vägar att få de där mikroplasterna. Och de får ju i sin tur en påverkan på djurliv eller växtliv. En påverkan som vi inte riktigt vet än hur mycket, men helt klart är ju att det inte är något naturligt material. Så vi, om vi tidigare ser att vi hade andra miljögifter till exempel som ackumulerades uppåt i värdekedjorna, så något litet plankton har inte så mycket och klarar sig bra, och sen så äter någon större fisk och så blir det ganska mycket PCB eller DDT som man pratade om för länge sedan i fisken, och så havsörnen dör nästan ut för att den äter så mycket som fisk. Alltså det scenariot skulle också kunna hända för mikroplaster då till exempel. Mm. Att vi människor som är högt upp i värdekedjan eller havsörnen eller sälar får så mycket mikroplaster i sig att man därför slutar funka, även om själva den enskilda mikroplastbiten kanske inte har så stor påverkan. Mm. Men det här, det vet vi inte riktigt än. Det pågår mycket forskning.
Mm. Vad är det för typ av projekt som pågår just nu kring detta?
Att försöka mäta och ta reda på hur olika djur och växter liksom tar upp. Och även andra system, liksom, hur allt påverkas. Mm. Det behöver vi veta mer om. Men så länge tycker man kan tänka att men just det här, det är inte en naturlig förekommande sak i vår miljö. Så att vi borde försöka minska det.
Jag tänker så här, om man då kommer fram till att säga att det här är väldigt hälsofarligt, eller det är väldigt negativt på något sätt, om man hittar en sån koppling. Hur lätt är det att ställa om, och hur kört är det med den plasten som redan finns i havet och i naturen idag?
Ja, jättebra fråga. Det vet man, eller jag vet i alla fall inte det riktigt. Man skulle enkelt säga att det är väldigt svårt att ställa om. Alltså vi har ju plast i så mycket grejer, så att ta bort det bara skulle bli resursoeffektivt också av andra anledningar. Alltså, jag brukar alltid säga att man inte kör runt i en träbil, för den drar sjukt mycket bränsle. Så att det är jag tror att det är jättesvårt att ställa om, är det lite oanalyserade svaret på den frågan. Ja.
Märker du en skillnad i medvetenhet från vanliga människor, från konsumenter, när det gäller plast idag jämfört med kanske 10 eller 20 år sedan?
Ja, det är en enorm skillnad. Jag har jobbat med avfallsfrågor i 17 år, så inte riktigt 20 år. Men plast var ingenting vi liksom riktigt pratade om för länge sedan, om man säger. De senaste kanske två, tre åren, med någon slags explosion senaste året kanske bara. Att det är otroligt mycket frågor kring det här. Och av olika karaktär. Påsarna är ett exempel, men även liksom plastbantning, hur ska man göra det och så vidare. Så det är jättestor skillnad verkligen. Vilket ju jag tycker är roligt. Mm. Att det blir uppmärksamhet kring en fråga som är viktig.
Mm. Finns det några bra alternativ då till plast? Vi säger att vi har det precis runt omkring oss hela tiden, och vi klarar oss inte utan den helt enkelt. Mm. Finns det något bra alternativ om vi skulle byta ut den?
För vissa grejer finns det ju det. Men om man tänker att man står där med plastprodukter, så kan man ju nummer ett tänka, behöver jag den här produkten överhuvudtaget, den här grejen? Kan jag ha med mig en påse till affären, eller behöver jag en ny mobiltelefon, eller kan jag ta någonting annat liksom? Så det är väl det första man får tänka över. Vi konsumerar ju för mycket generellt. Det är inte bara plast, utan alla material behöver vi vara mer försiktiga med, ska man kunna säga, vad vi använder. Och sen kan det vara så att plast är det bästa materialet för den här produkten. Den kanske får maten att hålla mycket längre än någon annan förpackning, eller det kanske får bilen lätt så att vi drar mindre bränsle och att det är värt det på miljötotalen. Liksom. Så sen får man liksom tänka efter. Och då kan man tänka, okej, ska jag ha en fossilbaserad plast, eller kan vi börja utveckla biobaserade plast, alltså plaster som kommer från skogsråvar eller från sockerrör eller andra biobaserade produkter. Mm. Och sen nummer tre, hur ska den återvinnas? För vi måste ju också skapa flöden som går mer runt. Idag är vi fortfarande lite inne på att vi skickar saker och sen så, eller använder saker och sen har de inte så stor användning i nästa liv. Vi är inte jättebra på att återvinna. Så det måste man också liksom tänka på som produktdesigner. Och du som privatperson kanske får tänka då, okej, jag kan lämna den här till återvinning i alla fall. Jag lägger den inte i förbränningsbyttan.
Nej, precis. Och då handlar det om att det helt enkelt kan brytas ner.
Jag brytas ner om det är en biobaserad eller bionedbrytbar plast. Eller tas om hand på något annat sätt. Alltså återvinnas kanske som en ny plastprodukt eller för all del en ny metallprodukt, om det är metall vi pratar om. Då. Mm.
Är det en stor kostnadsfråga? Det är lite det man tänker. Om det nu finns miljövänligare plaster, varför byter man inte bara ut dem då? Varför beslutar vi inte bara att göra alla plastpåsar i ett material som går att bryta ner? Är det en stor kostnadsfråga, eller är det liksom mer en vana?
Alltså för det första så är det inte säkert att det bästa är att det går att det ska kunna brytas ner, utan det kanske är bättre att den kan cirkulera 100 gånger som en plastmolekyl. Men på kostnadsfråga som svar på det, så ja, det handlar jättemycket om kostnader. Biobaserad plast som också går att återvinna är mycket dyrare än vanlig fossilplast. Återvunnen plast har också ett pris som är nära med ny råvara. Alltså, det är lätt att använda det gamla, helt riktigt. Så det är mycket, mycket pris och vad man efterfrågar som producent av varor.
Fossila bränslen kommer ju någonstans ta slut också.
Mm, exakt.
Och hur stor påverkan har det på hur vi ska tänka kring vår plastkonsumtion?
Ja, men också stor påverkan, tänker jag. Nu om vi tittar på fossila bränslen eller fossila, liksom vad det används till, eller vad oljan används till då, så är det ju mycket till transport och mycket till uppvärmning eller energisektorn. Och det kommer ju långsamt fasas ut, och därmed kommer materialdelen som nu kanske är under 10%, men den kommer successivt öka. Mm. Och precis som du säger, vi vet ju att det inte är någon oändlig resurs vi har att dela med här. Så det handlar ju hela tiden om att göra val där, okej, men för den här grejen kanske fossilplast är det allra bästa, för det blir supereffektivt ur många andra anledningar. Då är det där den ska användas, och inte till någon slit- och slängprodukt eller inte till något bränsle till exempel. Så det är en stor, stor karta av liksom, oljeanvändning som man skulle behöva rita egentligen i hela världen. Så det är i princip omöjligt. Vi kan ju bara försöka göra det bästa från det vi vet nu.
Mm. Men vi ser ändå, liksom, till viss del förändrade konsumtionsmönster ju. Mm. Om du får titta lite framåt, 5-10 år ungefär, hur tror du att det kommer se ut då? Tror du vi kommer ha mer information om de här plasternas effekter, och tror du att vi kommer få se mer politiska beslut kring användningen av plast?
Ja, men det tror jag absolut, och jag hoppas det absolut. Jag tänker att det här bara är början på en bra diskussion som vi behöver ha i Sverige och EU och hela världen om, ja, men vad köper vi, hur lever vi, hur förbrukar vi jordens resurser och allt det här. Det här ser jag som starten på det, och den diskussionen måste vi ju ha om vi ska klara klimatmål och 2-gradersmål och allt vad vi har som vi behöver göra för att, om nu vi människor ska leva vidare på den här planeten. Så att, ja, men jag är optimist. Jag tänker att det kommer bli starten, och om 5-10 år då har vi en helt annan typ av konsumtion och ja, men är rika på annat istället för på prylar i garaget kanske.
I det här programmet intervjuades Åsa Stenmark från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Mitt namn är Patrik Syk, och imorgon är vi såklart tillbaka med ett helt nytt Aftonbladet Daily.